One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
...1989 försökte Gabrielle Lavallier att fly från det samhälle som hade orsakat henne svåra skador. Hon hade fått 8 tänder utdragna, brännskador på sitt könsorgan och en avbruten nål instucken i ryggen. Men som vi sa så försökte hon fly. Hon återvände. Och det slutade med ett amputerat finger, en amputerad arm, amputerade delar av hennes bröst och en inslagen skalle. Detta fick henne att fly igen. Och det skulle komma att leda till slutet för det samhälle hon levt i. Eller slutet för en sekt hon levde i.
Hej och välkomna till Rysarstunden med mig Linda.
Och med mig Alex.
Idag är vi tillbaka med ett ämne som det var ett tag sedan vi hade med. Och då pratar vi om några personer som hade en förkärlek för att kidnappa kvinnor, skära bort deras vänstra bröst och mörda dem. Samt om några andra personer som trodde att de skulle få övernaturliga krafter och bli osynliga genom att offra djur och senare människor. Och det här pratar vi om i säsong 4, avsnitt 4. Och det är ju såklart sekter det handlar om. Och dagens sekt vi ska prata om, det är The Ant Hill Kids. Och inför det här avsnittet så vill vi också ge en liten varning för grova detaljer. Men med det sagt så tycker jag att vi tar och kör igång.
The Ant Hill Kids grundades 1977 i Quebec, Kanada, av Roche Thériault. Han föddes den 16 maj 1947 i Saguenay Valley i Quebec och var en självutnämnd profet för sekten. Som barn ansågs han vara mycket intelligent, men han hade en orolig barndom och Roche själv har påstått att hans pappa misshandlade honom genom hela barndomen. Pappan ska dock ha förnekat detta. När Roche var så ung som 13 år hoppade han av skolan och började istället lära sig Gamla testamentet. Och då särskilt den strikta koden om maskulin auktoritet. Han trodde att världens undergång var nära och att krigen mellan det goda och det onda skulle starta. Han ska också ha varit inlagd på institution för psykiska problem. Roche var uppväxt i ett katolskt hem Men i januari 1977 konverterade han från katolicismen till sjundedags adventistkyrkan och började leva efter deras regler, vilket innebar ingen tobak, ingen ohälsosam mat, ingen alkohol och inga droger.
Roche var en karismatisk man och han var bra på att övertala andra att göra sitt bud. Medan han organiserade seminarier för adventisterna lyckades han få med sig ett antal anhängare. Roche startade den, till en början, lilla gruppen som ett sätt att skapa en utopisk gemenskap där han kunde leva ut sin extrema religiösa övertygelse och kontrollera sina anhängare. Det var till en början en oskyldig gemenskap av fritänkande människor som fritt skulle kunna lyssna på Roches motiverande tal, leva i enhet och jämlikhet och vara fria från synd. Gruppen var också till en början fokuserad på naturläkemedel och naturlig läkning. Men de goda tiderna skulle komma att få ett snabbt slut.
Så småningom sparkade adventisterna ut Roche och hans anhängare på grund av deras konstiga beteende och för att Roche hade försökt få ledarskap. Men vid den här tiden hade han lyckats övertyga en hel grupp med människor att han var folkets räddare, en profet utvald av Gud. Han hade nu ett nytt mål, att skapa en fritänkande kommun där hans anhängare kunde lyssna på hans läror och leva som jämlikar. Han tvingade sina anhängare att lämna sina jobb och familjer efter att ha övertygat dem att världen och deras nära och kära var korrupta.
Hans följare trodde som sagt på hans läror och de levde efter hans egna tolkningar av Bibeln och de accepterade honom som sin gud. Roche betonade vikten av disciplin, hårt arbete och självförsörjning och han upprätthöll strikta regler inom gruppen. Han hävdade också att han hade övernaturliga krafter. Roche började förbjuda gruppens medlemmar från att hålla kontakt med sina familjer och den kyrka de hade tillhört tidigare. För detta stred nämligen mot kultens frihetsvärderingar. Han började även utveckla ett alkoholberoende, vilket stred mot adventisternas regler. Rochs rädsla för världens undergång växte och 1978 hävdade han att Gud hade varnat honom för att den skulle komma bara ett år senare, i februari 1979. Han hävdade också att han hade satts på jorden för att rädda världen från ondskan och den kommande apokalypsen.
För att förbereda sig på apokalypsen flyttade Roche och hans grupp som bestod av 4 män, 9 kvinnor och 4 barn till Eternal Mountain som låg på den glest befolkade Gaspéhalvön. Där kunde alla räddas, hävdade han. Där fick han också sin grupp att bygga sin stad, eller kommun, som bestod av tält och timmerstugor. Medan hans anhängare byggde samhället slappnade han själv av. Han ska ha jämfört gruppen med myror som arbetade i en myrstack och därför gav han gruppen namnet Ant Hill Kids. I februari 1979, när världens undergång inte hade kommit, började folkgruppen ifrågasätta Roches visdom. Men han försvarar sig genom att säga att tiden på jorden och tiden i Guds värld inte var parallella och att det därför hade blivit en missräkning. Livet i kommunen blev bara mer och mer bisarrt, allt eftersom tiden gick. För att utöka samhället och hålla medlemmarna hängivna gifte sig Roche med alla kvinnor i kommunen och gjorde dem gravida. Han fick över 20 barn med 9 olika kvinnor. På 80-talet bestod gruppen av nästan 40 medlemmar. Anhängare fick bära identiska tunikor för att representera jämlikhet och deras hängivenhet till gruppen.
Roche använde en kombination av psykisk och fysisk misshandel för att kontrollera sina anhängare som inkluderade män, kvinnor och barn. Hans läror blev allt mer extrem med tiden och inkluderade bizarra ritualer och seder. Gruppen blev allt mer isolerad och medlemmarna utsattes för allt mer strikta och kränkande metoder. Detta inkluderade fysiska och sexuella övergrepp, tortyr och senare även mord. 1982 skar Roche upp penisen på tvåårige Samuel Gilguer efter att den lilla pojken hade svårt att kissa. När Samuel inte ville sluta gråta efter den så kallade operationen beordrade Roche en av sina anhängare att slå den unga pojken, som senare dog av sina skador. I ett försök att dölja mord så satte gruppen eld på pojkens kropp. Som straff för detta kastrerade Roche den medlem som slagit pojken och beordrade sedan sina anhängare att säga att den kastrerade mannen hade blivit trampad på av en häst. Roche och 8 andra gruppmedlemmar greps och anklagades för brottslig vårdslöshet som orsakade kroppsskada. Men alla släpptes fria.
Efter att ha hamnat i kläm med både lokalbefolkningen och polisen i Quebec så mer eller mindre flydde Roche och hans anhängare därifrån. Och 1984 ledde Roche gruppen från de östra församlingarna i Quebec till en tomt han hade köpt i Somersville Township nära Burns River. Han och hans anhängare fick nu en ny start på en avlägsen plats långt borta från det förflutna. Hans grupp bestod nu av han själv som den andlige ledaren, 8 fruar, 3 undersåtar och så småningom upp till 23 barn. De levde isolerade och försörjde sig genom att göra lönnsirap, konserver, bröd och röka fisk. Gruppen följdes dock alltid av elände och de verkade alltid leva på kanten. Så de hade en osäker tillvaro djupt inne i buschen och de hade minimal kontakt med omvärlden.
Roche började allt eftersom att gå bort från att vara en motiverande ledare när hans alkoholproblem förvärrades och han blev allt mer totalitär över sina anhängares liv och irrationell i sin tro. Roche, eller Moses, var ju som vi redan sagt en mycket charmig person och han hade total makt över sina anhängare och kontrollerade deras varenda rörelse. Medlemmarna i gruppen fick nu inte ens längre prata med varandra utan hans tillåtelse och han använde sin karisma för att täcka upp för allt mer kränkande och oberäkneliga beteenden som till exempel de gladiatorturneringarna han brukade anordna. Gruppens medlemmar tvingades då av Roche att stå i en smutsring och slåss mot varandra. Ingen av medlemmarna ifrågasatte Roches omdöme eller anklagade honom öppet för någon fysisk, mental eller känslomässig skada.
Roche började också spionera på sina medlemmar och när han tyckte att några inte var hängivna nog straffade han dem. Han hävdade också att Gud berättade för honom vad de gjorde. Om en person ville lämna gruppen slog Roche dem med antingen ett bälte eller en hammare eller den platta delen av en yxa. Hängde upp dem från taket. Plockade vart och ett av kroppens hårstrå, ett i taget och smetade in avföring på dem. Med tiden blev Roches straff allt mer extrema och våldsamma. När han blev arg antog han rollen som kirurg och patienten hölls nere med tvång, fullt medvetna av de andra anhängarna. Och Roche gick då till arbetet med det köksredskap som fanns tillgängliga. Tänger eller blåslampa. Han beordrade också medlemmarna att bryta sina egna ben med släggor, få dem att sitta på tända spisar, skjuta varandra i axlarna, äta döda möss, insekter och avföring. Han fick dem också att skära av varandras tår. Under tvång drog han också ut händer och naglarna på sina anhängare. Och han skar av armar och ben på dem helt utan förvarning. Han fick dem också att sitta nakna ute i kylan och han piskade och slog dem. Det fanns helt enkelt inget straff som ansågs vara för grymt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Inte ens gruppens barn var fria från våld eller sexuella övergrepp. De kläddes av och piskades, och om någon påstods ha betett sig illa spikade Roch upp dem i träd, medan andra barn också kastade sten på dem. De hölls också över eldar. En av Rochs fruar lämnade ett nyfött barn ute att dö i minusgrader för att på så vis hålla honom borta från övergrepp. Hon måste ha ansett att det var mildare för det nyfödda barnet att frysa ihjäl än att möta ödet i sekten. De lokala myndigheterna var obekväma med Antill Kids, och ett av de många stora problemen kretsade just kring de många små barnen. Så dödsfallet med det lilla barnet ledde till en utredning, och 1987 fördes 14 barn bort från gruppen och placerades i fosterhem. Så småningom togs alla barn från sekten och placerades i barnhem. När fler bebisar föddes så omhändertogs även dem. Men Roch fick inga protester eller konsekvenser av sina gruppmedlemmar för detta.
Efter att barnen hade förts bort blev Roch ännu mer våldsam. Han försökte gå tillbaka till gruppens ursprungliga religiösa uppdrag och började starkt tro på att rena sina anhängare och befria dem från deras synder genom kränkande reningssessioner där medlemmarna skulle vara helt nakna när han piskade och slog dem. Roch påstod sig vara en helig varelse, och när han var berusad brukade han utföra onödiga amatörkirurgiska operationer på sina medlemmar för att visa sina helande kunskaper. Dessa operationer inkluderade att injicera en 94-procentig etanollösning i magar eller att utföra omskärelser på barn och vuxna i gruppen. En kväll placerade han ett gummiband runt sticklarna på en medlem. Pungen svullnade och infekterades efter cirka 8 timmar, och Roch amputerade då bort testikeln och slöt såret igen med ett hett strykjärn. Andra offer för Roch bestod av 2 av hans egna barn. Det ena barnet mördade han under en misslyckad omskärelse, och det andra barnet dog när Roch lämnade honom utomhus mitt i en snöstorm.
I september 1989 klagade medlemmen Solange Boillard över att hon var orolig i magen. Roch utförde då en amatöroperation på henne utan narkos. Han tvingade henne att klä av sig naken och la henne sedan på ett bord. Han slog henne i magen och tvingade sedan in ett plaströr i hennes ändtarm för att utföra ett lavemang genom att fylla henne med melass och olivolja. Sedan skar han upp ett snitt på sidan av hennes mage med en kniv och drog ut en del av hennes tarmar med sina bara händer. Han slet bort en bit av hennes tarm och stoppade sedan tillbaka den trasiga tarmen i henne igen. Sen fick han en annan medlem, Gabrielle Lavalier, att sy ihop Solange igen med hjälp av nål och tråd. Han lät också andra kvinnliga medlemmar trycka ner ett rör i halsen på henne och blåsa in luft i det. Solange förblev vid liv och led av smärta till dagen därpå, då hon slutligen dog av skadan som tillfogats henne. Mycket troligt på grund av att magsmältningssyror läkte in i bukhålan på henne. Roch ansåg sig, naturligtvis, ha kraft att få människor att återuppstå. Och i ett försök att få Solange att återuppstå ska han ha beordrat sina anhängare att ta bort Solanges livmoder. Och sedan borrade han ett hål i hennes huvud. Och lät sedan andra manliga medlemmar och han själv ejakulera in i hålet. Solange återuppstod ju inte, föga förvånande. Och hennes döda kropp begravdes en kort bit ifrån Antil Kids samhälle. Men innan hon begravdes tog Roch bort ett av hennes revben och förvarade det i ett läderfodral som han hade hängande runt halsen.
Kvinnan som sydde ihop Solange, Gabrielle Lavalier, fick genomgå, milt sagt, hård behandling under slutet av 80-talet. I november 1988 klagade hon över tandvärk och Roch svarade då med att slita ut 8 tänder på henne med en tång. Hon fick också brännskador av blåslampor på sitt könsorgan och en injektionsnål instoppad i ryggen. Som sedan bröts av. 1989 försökte hon fly, men återvände dock då hon inte kunde leva utan sekten. Och då tog Roch detta som ett bra tillfälle till att amputera ett av hennes fingrar med en trådskärare. Sedan satte han fast hennes hand i träbord med hjälp av en kniv efter att han hade klagat över stelhet i handen. Han bestämde sig då för att han behövde amputera hennes arm och tog tag i en köttklyv och hugg av hennes arm. Hon föll ihop på golvet och fick ligga där med smärtor tills armstumpen syddes ihop följande morgon. Gabrielle såg dock inte detta som tillräcklig anledning till att faktiskt lämna. Det skulle kräva att Roch amputerade delar av hennes bröst och att Roch slog in huvudet på henne med baksidan av en yxa för att hon skulle fly igen och kontakta myndigheterna.
Den 16 augusti 1989 lyckades Gabrielle fly från samhället. Hon lyftade till ett sjukhus norr om Toronto och den oroande sanningen om gruppen avslöjades. Roch arresterades för misshandel och detta upplöste Ant Hill Kids. Provinsmyndigheterna hade länge haft misstankar mot Roch och hans grupp på grund av de primitiva levnadsvillkoren de levde under. Men eftersom gruppen var registrerad som en kyrka var tjänstemän juridiskt oförmögna att utreda de vuxna och kunde inte göra mycket mer än att säkerställa välfärden för barnen. Men efter att sanningen hade kommit fram befanns Roch skyldig för 3 fall av misshandel och 1 fall av olagligt vållande till kroppsskada. Troligtvis för amputationen av Gabriels arm. Och han fick ett fängelsestraff på 12 år. Majoriteten av anhängarna övergav Roch då han greps. Men under fängelsetiden fick han ändå 4 barn till. Tillsammans med de kvarvarande kvinnliga medlemmarna.
Gabrielle skrev en rapport om vad som försiggått i Antil Kids. Och den rapporten möjliggjorde ytterligare utredning av Rochs agerande. Och avslöjade de bredare övergreppen och mordet på Solange. 1993 erkände Roch sig skyldig till andra gradens mord för Solanges död och han dömdes till livstidsfängelse. År 2002 hade Roch ansökt om villkorlig frigivning, men den avvisades. Det ansågs att det var för stor risk att han skulle återvända och han ansökte aldrig mer om någon villkorlig frigivning.
Den 26 februari 2011, vid 63 års ålder, hittades Roch död i närheten av sin cell. Det tros att han dödades av sin cellkamrat under ett bråk. Cellkamraten erkände att han hade huggit Roch med en kiv, alltså ett sånt här handgjort vapen som liknar en kniv, i halsen, och att han sedan gick till vakternas station och gav dem vapnet och proklamerade att den där skitbiten är nere på banan. Här är kniven. Jag har kivat upp honom. Och ja, vi tycker väl att det känns som att Roche faktiskt fick det han förtjänade.
Det är verkligen så svårt att förstå vad det är som gör att människor väljer att leva kvar under sådana här förhållanden.
Ja, det är jättesvårt. Vad är det som får en människa, som Gabrielle till exempel, att först fly för att sen återvända för att man inte kan leva utan sekten?
Ja, men jag fattar faktiskt inte det.
Nej, inte jag heller.
Och som sagt, han fick väl minst vad han förtjänade.
Ja, det tycker jag.
Och det är rätt att tänka eller säga att man själv aldrig skulle acceptera att bli behandlad på det här sättet. Men ändå fick ju den här normala människorna utstå sån oändlig tortyr från en lugnare, en elak berusad sadist, enbart för att deras övertygelser stämde överens med hans.
Ja, det är ju verkligen så skrämmande, alltså vad karisma och en religiös glöd faktiskt kan göra.
Ja, men verkligen. Helt sjukt.
Ja. Och hur liksom kan... Hur kan ingen ha satt stopp för hans tortyr tidigare?
Men det kan inte bara vara så att de var oroliga för barnen. Jag menar, de måste ju vara oroliga. Det måste jag ha visat på mer, att det var därför de var oroliga. Det är jättebra, ja, att de fick barnen därifrån, det är inte det jag säger, men liksom, de, ja, måste ju ha haft, men eftersom, sina misstankar.
Men eftersom det var en, vad sa vi, religiös sekt eller religiöst
samhälle, så
ja, kunde ju myndigheterna inte göra någonting. Men jag tänker att inga andra medlemmar stannade upp och liksom, hallå?
Nej, men jag menar, det försiggår mord,
ja,
tortyr, allt möjligt sjukt.
Ja, det är ja, verkligen så svårt att förstå att en människa kan förtrolla, om man får säga så, andra till att stanna kvar i, under sådana förhållanden.
Ja, ja, men verkligen, det jag har inga ord egentligen.
Nej.
Helt galet. Men med det lämnar vi nu dagens ämne. Och kom ihåg att trycka i den lilla bjällran i bland annat Spotify-appen så att ni inte missar kommande avsnitt.
Och när ni lyssnar på våra avsnitt så får ni väldigt gärna lägga upp på era sociala medier och tagga oss. Det vore verkligen alltså så kul att få se vilka av er som lyssnar på oss.
Ja, och vad ni gör när ni lyssnar.
Ja.
Det är jättekul.
Verkligen. Men nu säger vi hej då för idag och så hoppas vi att vi hörs nästa vecka igen. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.